säger vi välkomna till den sista avsnittet av Bärkraftpodden 4 ton. Ni som har lyssnat på våra tidigare avsnitt vet att det här är en poddserie på 7 avsnitt som är en del av en kampanj där vi försöker inspirera ålänningar till att minska sina klimatutsläpp. Avsnitten publiceras i Ålands Handels poddflöde, men i övrigt så är det en podd som står på egna ben. Och bakgrunden till den här poddserien är att Åland har ett mål om att minska de konsumtionsbaserade klimatutsläppen med, eller till 4 ton senast år 2030 är målet. Och med mig idag har jag som vanligt Karin Osenberg Brunella.
Hej!
Hur är det med dig?
Det är bra.
Ja, du har varit lite ledig och nu är du tillbaka i allvaret.
Ja, 2 dagar och sen
ledig igen.
Ledig igen, ja.
Yes, och du är ledande hållbarhetslots inom Bärkraft.
Ja.
Vad bra. Med oss idag har vi även Marta Hannus. Och nu ska vi se om jag har läst ditt CV ordentligt här. Du är personal- och hållbarhetsansvarig på Emmaus.
Det stämmer.
Och sen är du vice ordförande i Utvecklings- och hållbarhetsrådet.
Japp. Yep.
Det väljs ett nytt råd nu, va?
Mm. Så då är frågan om jag väljs igen då eller om det är någon annan som vill kliva fram.
Men just nu är du vice ordförande.
Just nu är det.
Okej, okay. Ja, men vad bra. Det här blir ett speciellt avsnitt, kan vi säga. Dels eftersom det är det sista. Och dels eftersom det spelas in, är det dan för doppar och dan?
Oh.
Ja, det är lite julfeeling här. Men, så att vi ska dels prata om hur våra köp av elektronik, som är ganska aktuellt när det är jul, hur det påverkar klimatet och miljön. Och sen ska vi också försöka sammanfatta allt vad vi har kommit fram till. Eller lite grann i alla fall. Så det, vi har en grannlaga uppgift så här dagen för dagen innan tomten kommer. Men jag tänkte börja med dig, Marta. Du är och har varit engagerad i hållbarhet länge, tror jag. Hur kommer det sig att du har valt just det här och engagerat dig och inte i någonting annat? Du kanske är engagerad i en massa andra saker också. Men varför just hållbarhet? Varför är det så kul och viktigt? Och
bra. Det beror nog lite på vad man menar när man säger hållbarhet. Alltså hållbarhet som ett ganska brett begrepp är, ända sedan jag studerade och började jobba så har jag jobbat med antidiskriminering och frågor om social rättvisa.
Mm. Social hållbarhet.
Exakt, social hållbarhet och det internationella perspektivet också. Mm. Så att det ligger liksom i min yrkesroll och i mitt intresse och i det jag har studerat. Och idag så går ju allt in under paraplytermen hållbarhet helt enkelt. Mm. Så ibland tänker ju folk mera på sopsortering och så vidare. Men jag kommer liksom in från det andra hållet. Mm. Och sen finns det väl också en rent, om man ska bli lite filosofisk, en liten moralisk aspekt av det hela. Så jag tänker att det finns, jag har liksom ett intresse och ett driv att leva på ett sätt som är solidariskt med planeten och kommande generationer. Okay. Jag tycker att det liksom är lite vår plikt att göra.
Ja.
Så det finns både det där yrkesmässiga och det personliga.
Mm. Så du kommer mer in från den här sociala sidan snarare än miljösidan?
Absolut.
Ja. Men du har blivit, nu ägnade vi inte åt sopsortering, men
ja, delvis.
Sortera saker som ska säljas tillbaka istället för att bli sopor. Ja. Bra. Du har ju varit engagerad i det här arbetet med hållbarhetsagendan ganska länge. Hur skulle du säga att Åland arbetar med hållbarhetsfrågan? Och gör vi på samma sätt som alla andra i hela världen eller sticker vi ut på något sätt i sättet vi jobbar på? Vad tycker du?
Ja, att jämföra Åland med hela världen är ju en ganska grannlaga uppgift så här på en fredag. Men det kanske jag inte kan svara på hur det skiljer sig från den resten av världen. Jag hoppas ju att vi är mer och mer i synk med världen på det sättet att vi gör vår del och tar vårt ansvar liksom. Också även om andra backar från sitt ansvar. Men jag tänker att det som kanske är lite unikt på Åland är ändå det här samarbete mellan civilsamhälle, näringsliv och politik som bärkraftssamarbete innebär. För det är ganska sällan som alla de sektorerna sitter kring samma bord och pratar om de här frågorna.
Man jobbar oftast alltså på sin kant i vanliga
exakt,
fall.
Sådär. Exakt.
Politiken för sig. Och,
ja. Så det tror jag ändå att det är en ganska unik grej. Och även om vi inte alltid är eniga, vi är sällan eniga, så kan vi i alla fall prata med varandra.
Mm.
Så. Sen är det ju en sak att prata, sen behöver vi leverera lite resultat också. så. För att vi är ganska stolta över vårt Ålands exempel med freden. Vi är stolta över vårt hållbarhetsexempel. Och nu behöver vi också visa att det ger konkreta resultat.
Gör det det då? För det är en sak som man, vi alla här engagerar i det här arbetet. Och man har ju bra dagar och man har dåliga dagar. Och de dåliga dagarna så funderar man ofta på, ja, men gör vi verkligen någon nytta? Leder det här till något resultat? Tycker du att det gör det? Hoppas du har en bra dag idag så du kan säga yes.
Ja, men det första frågan är ju, vad är alternativet? Kan vi göra på något annat sätt? Vi jobbar helt enkelt åt ett håll mot den värld vi vill ha. Så att oavsett vart, hur det går, så är det liksom den inriktningen vi är på. Men alltså det går väl bra på vissa håll det här. Kanske Karin är bättre på att svara på egentligen, har koll på den senaste statistiken. Men det finns ju ett enormt stöd bland människor för hållbarhetsarbete. Även om det ibland inte låter så i liksom debatten, så visar den här senaste undersökningen om hur väl människor känner till bärkraft som koncept och hållbarhet och så vidare, visar ju att det finns ett stöd för hållbarhetsarbete och ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Så att på det sättet så tycker jag väl ändå att det rör sig framåt.
Mm. Vad säger du, Karin?
Jo, det tycker jag, precis det som Marta lyfte, att nu finns det stöd både för hållbarhetsfrågor generellt och också för själva den här liksom nätverksstrukturen som bärkraft är, att man måste samlas i de här frågorna. Men sen när man ser på enskilda indikatorer, så då kan man väl ur det dra slutsatsen att vissa har vi mer framgång i och andra har vi mindre framgång i. Vissa går vi till och med åt fel håll. Men det är ju lite så som ett samhälle fungerar också. Det är inte vi som sitter här som kan klappa oss på axeln om det går bra på något och säga nu har vi gjort vårt, nu gör vi allt rätt, utan det är ju liksom ett samhälle som samspelar. Det är ju många olika enskilda faktorer som sen ger utslag på det som sen är de här indikatorerna. Så. Men det är lite som du säger också, för mig lite beroende på vilken dag, har man en lite dålig dag, så att nu har jag också många gånger tänkt, vad gör jag här och gör jag någon nytta alls? Det kan jag väl inte förneka.
Så tänker man ju om många saker i livet, inte bara hållbarhetsarbete.
Ja, så är det väl nog.
På ett metafysiskt plan.
Precis. Ja.
Det är intressant det där som du sa, Marta, med att det, alltså, en sak som gör den här arbetet unikt på den, det är att som liksom politiken och näringslivet och tredje sektorn och liksom frivilliga sitter runt samma bord. Det kan ju också leda till, ibland uppstår det debatt kring det här arbetet, att nu har man gjort någonting som är politik, eller nu är man inte överens om en fråga utan man har olika åsikter. Det är ganska naturligt i och med att man samlar alla runt samma bord. Då blir det ju sådär att ibland är gränserna lite luddiga, ibland är man inte överens. Så det är väl liksom nackdelen med det, att göra på det här sättet. Då, liksom.
Absolut, fast det är ju det som är liksom det demokratiska samtalet då, som liksom också är en del i hållbarheten, sättet vi för dialog på. Och där tänker jag att vi måste fortsätta med det, även när vi är oense. Ja. För att det finns liksom ingen annan väg framåt.
Nej, och det behöver inte betyda att det funkar dåligt, att folk är inte överens. För att det, ja. Om alla skulle vara överens om allting, så skulle det ju vara, då skulle man vara lite fäg i det här arbetet, tycker jag. Men det är en personlig åsikt. Liksom.
Absolut, och sen får man tänka att till exempel Utvecklings- och hållbarhetsrådet är ju ett råd. Mm. Det är till för diskussioner, att liksom lyfta frågor, stämma av med varandra, men det är ju inte på det sättet ett beslutande organ, utan besluten fattas ju sen i de respektive organisationerna.
Mm. Ja, precis. Och inom den politiska, i lagtinget och i val och sådär, ja. Härligt. Nu ska vi, innan vi kommer in på lite de här stora frågorna och sammanfattar, så ska vi prata lite om elektronik först. Och en sak som jag tänkte på är att när man liksom förklarar skillnaden mellan konsumtionsbaserade utsläpp och produktionsbaserade utsläpp, så tar jag ofta i alla fall exemplet iPhone. Att liksom, om du köper en iPhone, om man mäter produktionsbaserade utsläpp, då är det noll utsläpp för Åland, för den är producerad i Kina. Men när man mäter konsumtionsbaserade utsläpp, då liksom räknar man in den här utsläppen som uppstår när man tillverkar telefonen i Kina i mina utsläpp. Så det är en ganska så här bra skillnad. Så att jag pratar ofta om elektronik när man pratar om så här klimatutsläpp. Eller hur, Karin? Du ser så frågan ut nu.
Nej.
Fick jag det där rätt?
Nej, jo, du gör det. Och det är väl ett bra exempel. Det var det som jag sa, att inte så frågande ut. Utan jag satt egentligen och tänkte, ja, så är det ju nog. Ja. För det är ett ganska bra exempel. Mm. För i stort sett, vi har ju dock inte alla iPhones.
Nej.
Vissa har ju andra.
Det finns andra märken. Ja. Varför man nog skulle ha en sån, det förstår inte jag.
Men i stort sett alla idag har ju en smartphone. Mm. Eller en telefon.
Ja. Sen kan man ju undra hur stor miljöpåverkan de har, de här grejerna. Men det ska vi reda ut här snart. Men först måste jag fråga, Marta. Ni är på Emmaus, jag gissar. Vi har ju varit dit och tittat. Ni tar ju emot väldigt mycket kläder, det har jag sett. Och lite sånt. Hur mycket elektronik kommer det in nu för tiden? Är det stora...
Ja, det är ju en, som du säger, den största kategorin som vi har är ju kläder. Där är det liksom 90 000, 100 000 kilo per år som vi snackar. Och jämför man då med elektronik, då är vi nere på 15 000. Så att det är betydligt mindre. Men det är ändå en del.
Det är en del, ja.
Mm.
Okej, det var mer än vad jag hade trott.
Mm. Det här är ju delvis uppskattade siffror, men vi stickprovsväger under året.
Okay.
Och sen... gör vi en beräkning då.
Går det att cirkulera och liksom sälja den här elektroniken som kommer in, eller blir mycket av det här avfall? Hur ser det ut där liksom?
Faktiskt, av elektroniken som kommer in så är det ungefär 50% som är säljbart.
Okay.
Vilket är lite mindre än för andra kategorier. Ta till exempel kläder, där kan vi liksom sälja eller skicka på bistånd nästan 80%. Medan elektroniken är lite svårare.
Varför då? Är det för att grejerna är sönder? Liksom?
De kan vara sönder. Mm. Och vi har ju liksom en enkel testning. Vi testar, vi stoppar i kontakten och så ser vi, låter det, lyser det, surrar det, sådär. Men om det inte gör det så har vi liksom ingen reparationsverksamhet eller så. Det kräver ju en helt annan kompetens än vad vi har. Och vi säljer ju trasiga saker helt enkelt. Så att det ligger väl där någonstans i det.
Ja, ja, okej. Jag måste ju också fråga, det är juletider nu och jag såg bara innan jag får hit att det har blivit väldigt mycket mer populärt att köpa second hand julklappar i Sverige, och man spekulerar att det här kan vara så på Polen också. Är det så, märker ni det på Emma just nu att det är många som julshoppar?
Ja, det gör vi nog. Alltså vi har ju bättre försäljning år efter år före jul också.
Jaha.
Så folk köper mer och mer second hand, och det är ju väldigt kul.
Ja.
Dels så tänker jag att det är smart rent ekonomiskt. Du kan köpa en ganska fin present fast billigare. Men sen är det ju också lite av en utmaning att människor liksom utmanar varandra. Att vi ska bara köpa hållbara klappar i år. Mm. Vi ska bara köpa begagnade grejer och så. Lite det här att vi kanske kommer från fokus på prylar och status och att det ska vara mycket pengar i det, till att det är den där gemenskapen och tanken bakom som är viktigare. Så jag hoppas verkligen att det fortsätter så.
Ja, sen med barn också. Jag vet att det som jag har köpt en del grejer åt min treåriga son i år, och det han nog är absolut nöjdast över, det är en CD-spelare som jag köpte på Emmaus för 5 euro. De går varvan, de skivorna liksom. Så att han... Barn bryr sig inte om att den var begagnad eller något sånt där. Han är ju...
Har ni några bra skivor då?
Jo, absolut. Man har ju sin gamla CD-samling från förr i tiden. Tyvärr så är han mest inne på min frus samling. Det är så här Absolute Music 72 och så är det så här ABBA. Ja, jäkligt konstig musik. Men ja, en hel del Peter Hägersson-musik här. Det är bra musik också. Skit i det, nu ska vi inte prata om min sons musiksmak som är ett kapitel för sig. Karin, du som sitter på fakta i det här sammanhanget. Vår konsumtion av elektronik, hur stora utsläpp står de för i det stora hela? Vet vi det? Eller vet du det?
Ungefär, vet jag.
Okay.
Som vanligt så har jag kikat i den här finländarnas konsumtionsbaserade utsläpp och valt kategori Åland då, och kika närmare på de olika kategorierna som finns där och räkna ihop dem ungefär med att elektronik och telekommunikation står för ungefär 300 kilo CO2-utsläpp, alltså 0,3 ton.
Okay.
Men vissa av de här var sammanslagna, så det kan vara något lägre. För det är ju till de här kategorierna som inte har så himla höga utsläpp.
Nej.
Så då sen brukar det ju vara lite svårare att bena ut, för då har de slagit ihop lite olika kategorier och sådär, för att de överhuvudtaget ska vara värda att nämna.
Okej, nu borde man jämföra med andra kategorier för att komma fram till om det här är litet eller stort, till exempel med kläder och sådär, men det är ju inte jättemycket, 0,3 ton.
Det är ju inte, alltså igen så brukar vi ju ta de här exemplen som transport och mat som är väldigt höga, så är nog elektronik väldigt lågt. Det hör inte till våra stora utsläpp, men precis som kläder så är problematiken samma. Och det är att den är större. Det är inte bara utsläpp som är problemet med elektronik. Utan det är precis som kläder, så är kanske produktionskedjan liknande och länderna där man producerar det här. Så det gör att det också uppkommer diverse sociala problem. Det kan också vara kopplat till andra typer av miljöförstöring och, mm. och exploatering av natur där man utvinner de här råvarorna och sådär. Så det är inte helt enkelt, och jag tror det är kanske därför man ofta också kanske lyfter de här just, ja men vad kan du göra rent konkret? Jag ser över dina inköp av just till exempel nyproducerade textiler eller elektronik. Mm. Och det är ju inte för att de är jättestora klimatbovar utan Nej. Att de är sammantaget stora hållbarhetsproblem.
Ja, för telefoner och sånt, elektronik, de innehåller ju väldigt mycket. Ja. Och alla de här sakerna är inte jättegossiga. Det är batterier och de kan innehålla lite vad som helst och produceras. Det är mycket plast och allt sånt där. Så här lokalt då, man brukar ju prata ibland att det slipper ut saker i vår natur på grund av all den elektronik vi sen kasserar. Är det ett problem fortfarande idag det här, eller vet man inte det?
Nej, det vågar jag inte svara på. Alltså, det blir ju inget problem om man lämnar in sin elektronik i slutna kretslopp. Liksom.
Till Emmaus till exempel.
Ja, men slänger du ut en gammal mixer som blir att läcka i naturen, ja men då är det givetvis ett problem. Och sen kan det väl till viss del, kan väl de här elektroniken innehålla diverse kemikalier som kanske inte är så jättegosiga för oss människor. Men jag skulle säga att sen hamnar det i någon sorts slutet kretslopp där man kan ta vara på de här olika beståndsdelarna. Då är det väl inte det skede som är ett väldigt stort problem, utan då är det väl mera produktionsskede som är ganska långt ifrån oss.
Mm. Det tänkte jag på faktiskt igår när jag läste en artikel. Vi pratade om kläder för några avsnitt sedan. Att vissa polyesterkläder innehåller ju alltså olja. Mm. Det är ett av de sätten vi fortsätter konsumera rysk olja på. Det är en av våra kläder. Mm. Det är väldigt mycket kläder som innehåller olja. Och det är oftast rysk olja i dem. Så att, kan man tänka på om man vill bojkotta Ryssland lite extra, så kan man ju strunta i att köpa kläder med polyester i. Ja, men det var ju inte kläder utan elektronik vi ska prata om. Går det att se någon trend där hur vi liksom konsumerar elektronik? Har vi blivit bättre eller sämre på det här? Behåller vi våra grejer längre? Är vi bättre på att återvinna dem? Eller blir det värre och värre? Vad har ni båda för känsla? Och vad har ni båda för fakta kring det här?
Ser man på lite längre sikt så har vi ju elektroniken kortare och kortare stund. Vi behöver mera och mera av den här elektroniken, mera minne, vill ha fräscha grejer som funkar snabbt och så vidare. Så liksom ser man på lite längre 10-20 års sikt, så har vi ju ökat konsumtionen ganska mycket. Men för att nu lite nyansera bilden, så precis som i stort sett allting, så blir ju de här produktionskedjorna också effektivare och effektivare. Det behöver inte vara någonting som är bra för, sett i hela hållbarhetsperspektivet, just med miljöförstöring eller det sociala perspektivet. Men just kopplat till klimat, så är det ju ofta så att väldigt effektiva processer har något lägre klimatutsläpp också. Men det hjälper ju inte att processerna blir effektiva om vi kompenserar det med att köpa ännu mera grejer. Då blir det liksom plus minus noll i värsta fall. Plus vad gäller våra konsumtionsbaserade utsläpp, alltså att vi släpper ut ännu mera. För att vi äter upp den här delen liksom med mer konsumtion.
Vad tror du, Marta? Byter vi ut våra telefoner och andra grejer oftare och oftare, eller? Hade börjat svänga det där. Jag tror att det har börjat svänga lite. Men ja. I det korta perspektivet, senaste 1-2 åren kanske.
Ja, men det kanske beror på också vem man är och vad man har möjlighet att göra. Det är en ekonomisk fråga också. Det är inte alla människor som byter så ofta, för man har inte råd helt enkelt. Nej. Sen om man tänker på grejer generellt. Om jag tittar på vad vi gör på Emmaus, så vi ser ju att mängderna som lämnas in till oss ökar hela tiden. Okay. Nu är det ju inte framförallt telefoner vi tar emot. Nej, men mängden varor helt enkelt. Och det är ju ett tecken på att människor konsumerar mycket saker.
Mm.
För att det är ganska nya grejer som kommer in också. Så att i takt med att konsumtionen ökar, så får vi ju också mer grejer. Så kanske det perspektivet då, vi konsumerar fortfarande väldigt mycket här.
Mm.
Även om en del konsumerar second hand, så finns det också en tendens att de som konsumerar mycket kläder second hand konsumerar ganska mycket kläder som är nya också.
Mm.
Jag tror ju att vi behöver fundera på själva den här konsumtionsaspekten. Varför vi konsumerar och vad vi fyller för behov helt enkelt.
Här, elektronik har ju lite grann haft hjälp av så här, att det har blivit dyrare. om man tänker kläder, kläder har ju bara blivit billigare och billigare och billigare och billigare. Det är ju liksom, det är ju mycket slit och släng. En telefon däremot, om man ska köpa en telefon idag som är liksom bland de bättre, det kostar över 1 000 euro. Jag menar, för 15 år sedan, vad kostade den dyraste telefonen du kunde hitta? Det var inte ens i närheten av 1000 euro. De har ju blivit så pass mycket dyrare. Och då tror jag man håller ju en telefon längre som är så dyr. Och sen när man väl säljer den eller lämnar den någonstans, så finns det ju ett större incitament att rekonda den och att sälja den vidare, för att de är så pass dyra från början det här. Så det är väl kanske en bra grej då, att våra elektronik blir så pass dyrare att man håller dem längre. Tror jag i alla fall. Jag gör det i alla fall. Jag personligen, så här, en personlig reflektion, att man har telefonerna längre. Sen händer det ju mindre i utveckling också. Jag menar, för några år sedan så var det så här, tv-apparaterna bara växte och växte i storlek, och telefonerna fick bara bättre kameror. Först fick de kameror, de hade inte ens från början. Sen liksom fick de MP3-spelare, och det hände en massa utveckling hela tiden. Nu är det 2-3 senaste åren, det hände ju inte så mycket med dem egentligen. De är ju ganska lika sådär.
Jag tänkte lite på samma sak, att själva grejerna som vi har behov av har ju också, tror jag, för vissa i varje fall minskat. Så tidigare hade vi kanske en stor tv, en laptop och en telefon. Nu finns allt i stort sett i mobilen. Alltså själva makapären som du har behov av är dels bara en och mycket mindre, eller den minsta av de här. Sen tycker jag det är ett jätteintressant fenomen att man gick just från det här med att tvn blev bara större och större och större, och i stort sett en period så kändes det som att väldigt många hade i en liten tvåa en bioskärm nästan, till att man går till det här att man ser med lite halvtaskig kvalitet på en telefon och ändå tycker det är okej. Okay. Det är ju en som vi verkligen på något vis har sänkt våra förväntningar, men ur just miljö- och klimatperspektiv så är det kanske inte bara negativt. Men jag kommer ihåg när jag själv studerade, så då var det många som bodde typ en etta, och man hade halva ettan var liksom en skärm som man sa på tv på.
Ja. Jag tänkte att vi skulle kunna komma in på lite tips då. Om vi har några tips, jag vet inte. Man fick gräva lite djup där. Säg då att man vill liksom minska sin miljöpåverkan när det gäller inköp av elektronik. Vad borde man göra då? Vad har ni för tips? Som ni antingen anammar själv eller så tänker det här borde man göra, fast man inte gjort det nu kanske. Säger ni?
Alltså, det är ju kanske det tråkigaste tipset, men köp bara det du behöver.
Ja,
det är liksom, ja.
Så om man har 10 elgitarrer hemma, man behöver inte köpa en 11:e.
Ja, det beror på hur mycket elgitarr du spelar kanske. Ja. Om du är musiker kanske det är.
Ja, men inte ens är musiker.
Nej, då ska man kanske överväga.
Okej. Nej, bara det du behöver, det är bra.
Det skulle nog vara mitt främsta tips också. Och det finns ju också såna som reparerar olika, i stort sett alla olika typer av elektronik på Åland och som gör det bra. Så det ska jag säga, att tänk om där, bara för att din grej inte funkar just nu. Ja, men kan du reparera den om du ändå har tyckt att det har varit liksom en bra grej? Så det skulle jag tänka att vi skulle borde mera. Jag vet inte vilken grad man tillämpar det nu, men jag tror att det kanske finns en gammal förutfattad mening att när elektronik är paj, då är det bara att göra sig av med den. Och så är det inte. Där har vi faktiskt goda förutsättningar till och med lokalt att få saker reparerade.
Ja, speciellt om det är lite dyrare grejer, så kan det ju definitivt vara värt det.
Ja. Och sen så skulle jag tänka, mycket elektronik, ska man säga, lite mera slit och släng grejer. Jag som har ett litet barn får nu som då typ gosedjur med elektronik i. Och såna, alltså, såna grejer har ju i regel ganska kort livslängd om man jämför med liksom ett vanligt gosedjur som inte har elektronik i sig. Så har det ju kortare livslängd, borde också ha en högre miljöpåverkan. Så det. Behöver man verkligen det då? Är det precis kanske lika roligt för en 2-åring med en vanlig nalle än en nalle som kan klappa händerna i några månader innan den börjar säga? Var behöver man elektroniken? Vad gör den nytta?
Ja, den där gosedjuren. Sen liksom, de får någon fnatt också mitt i natten och börjar så här, du kittlas! Kommer det någon björn som säger där mitt i natten? Man bara, vem var det där?
När batterierna håller på att gå slut. Ja. Jag har varit med om samma sak med en bok som spelar olika visare, eller plötsligt mitt i natten så bara, vad är det här han för ljud? Ja. Då höll ju batterierna på att gå slut.
Ja, vi har säkert alltså, massor med sådana grejer. Vi har ju fått alla de här grejerna, det är det som är problemet. När man är. Men vissa grejer håller väldigt länge. Vi fick bland annat en sån här helikopter som för ljud, olika sorts ljud, som jag hade när jag var barn. Och det var väldigt länge sedan, ska ni veta. Men den har legat i ett garage i 30 år drygt. Och den funkar fortfarande tydligen. Inte ens bytt batterier. Så att.
Jag har en tanke till där faktiskt på tips. För att nu kanske det är inte just på Emmaus du hittar en ny mobiltelefon. Men däremot så finns det ju mycket privata försäljningssätt. Alltså Facebookgrupper och andra sidor och så vidare. Så att kolla efter en begagnad först innan, lite på samma tema som Karin. Kolla på en begagnad och tänk på att man kan reparera också. Och sen tror jag också att det finns väldigt mycket elektronik som ligger och skräpar hemma hos folk som de skulle kunna leta fram, sälja begagnat och tjäna en slant på det.
Jo.
Och liksom skicka in dem i rullning. Mm. Så den delen är ju också viktig.
Ja, precis. Och mycket elektronik håller sitt värde också, om det är bra elektronik liksom, som inte föråldras som så här gitarrpedaler.
Ja,
om de är bra, du vet, de
jag tror när det gäller typ datorer och telefoner, det här är liksom vilda spekulationer egentligen, men jag tror att kanske vissa känner sig också ganska otrygga med att okej, där hade jag liksom hela mitt liv sparat i den här mobilen. Ja. Men om man vill sälja den, ja, men för den någonstans till ett proff som kan rensa bort det här då, om man känner sig osäker på att göra det själv, så vet man att okej, jag kan sälja den här som privatperson sen efter det. För jag tror också precis som Marta att vi har nog mycket som ligger och skräpar där hemma.
Hur är det med hållbarhetsmärkning på elektronik? Det känns som det är ganska ovanligt att man köper en hållbarhetsmärkt elektronikprodukt. Eller gör ni det? Jag gör inte det, känner jag så här spontant själv.
Nej, alltså jo, i stort sett alla av dem så har ju en energiklass och en bra sådan. Ja. Så på det viset, men
det är sällan någon elektronikprodukt sticker ut och säger att vi är den mest hållbara telefonen eller TV-apparaten eller något sånt, utan
det var en, jag tyckte att det var en ganska stark trend för typ alltså 10 år sedan kanske, då man aktivt följde upp de här olika elektronikföretagens och speciellt telefoner då, deras hållbarhetsarbete, betygsatte det här, sen kom det hela det här Fairphone som ju gjorde en grej då med att deras telefoner är liksom fullständigt hållbara, eller de har tänkt på varenda litet steg i processen. Men det här är lite dött ut.
Ja, fullständigt tycker jag.
Ja, så i dagsläget så är det nog att när man letar sig en hållbarhetsinfo, ja, men då är det lite om energiprestanda. Och sen kan man ju gå in på de här olika bolagen, men det är ganska svårt att nysta från det också, att vad är bättre än det andra? Är liksom Samsung eller Apple bättre? Du ska vara ganska duktig och kunnig innan du ska lyckas själv göra den ratingen, skulle jag säga. Men det är lite negativt tycker jag, för tidigare fanns det ganska mycket som olika organisationer verkligen följde upp, och om man kunde innan ett köpbeslut verkligen säga att vem placerar sig bra baserat på de här olika tillförlitliga organisationerna.
Mm. Jag har ett tips. Ett väldigt udda tips. Men ändå ett tips. TV, alltså om man gillar att se på film eller TV, det gillar ju ganska många. Vi köpte en projektor för, jag vet inte hur många år sedan det var, ganska länge sedan. Och det här har varit så här, rent miljösynpunkt så här var ju jättebra. För vi byter aldrig projektor. Man är nöjd med den här. Man får jättestor bild och den är helt bra. Och man är nöjd med det. Förutom man hade TV på, då bytte man hela tiden. För det kom nya och fina. Så här. Projektorn är man väldigt nöjd med. Plus att man ser väldigt lite på TV. För det är så stort projektor. Dra ner den här duken. Ha igång projektorn. Och du vet att med en projektor, de är väldigt billiga att köpa. Men sen vart, vad kan det vara? Beror på hur mycket man ser då. Efter x antal tusen timmar så måste man byta lampa i dem. Och det är väldigt dyrt. Och då vill man ju minimera antalet timmar man ser. För att slippa byta lampa och betala hundratals euro för det. Och så där. Så man slöt titta inte på TV. När man tittar på TV då ska det vara kvalitet. Liksom, så där. Sen stänger man av den lampan och så sparar man in på några timmar. Det är ett bra miljötips.
Det är ett ännu bättre att vi varken har TV eller projektor.
Ja, men ni är så lite mer hardcore. om man har det så kan man kanske kolla på en projektor. Jag tycker det funkar
bra. Ja, det var ett bra tips.
Ja. Har vi avhandlat elektroniken med detta?
Jag skulle tro det. Mm. Vi landar ju typ alltid i samma saker. Liksom. Ja. Tänk bättre men mindre.
Ja, precis. Ja, så är det väl. Då ska vi runda av det här avsnittet och hela serien med att gå igenom det här Citras livsstilstest som jag och Karin tog när vi började och Marta kanske har tagit nu inför du kom hit.
Absolut.
Mm. Ska vi börja med vår gäst då? Det är alltså ett test som mäter hur stora klimatutsläpp man har som person och målet då är att vi ska alla nå max 4 ton till 2030. Så Marta, hur mycket ligger du på idag?
Ja... Jag ligger på 6,4.
Okej, jag hade gissat på lägre.
Men jag kan berätta, för att jag tyckte att det kändes lite högt. Mm. Och så såg jag att det såg ut som jag hade ganska mycket konsumtion. Jaha. Så jag gjorde det igen. Och,
så, det är så man gör med de här testerna. Ja. Man är inte nöjd första gången, så då gör man det igen.
Ja, men det gick liksom inte att kolla på något annat sätt. Och då klickade jag att jag inte har några husdjur.
Okay.
Och då hamnar jag på 5,5.
Men har du husdjur då?
Jag har 2 husdjur, ja.
Okay.
Men jag ville liksom hitta varför ser min konsumtion så hög ut?
Och det är djurens fel.
Det är djurens fel, så jag skyller på dem nu. Mm. Men det är intressant att fundera på vad det är eftersom jag konsumerar så pass, jag konsumerar mycket begagnat och generellt ganska lite så blev jag lite förvånad först.
Ja, men det är svårt att hamna under 4 ton, det ska gudarna veta. Det räcker med att man typ rör på sig så. Okej, hur ska du komma under 4 då? Har du några tankar? Avleva husdjur? Nej, det ska man inte göra.
Nej. Det går inte.
Nej.
Men alltså det som jag kan minska på är egentligen transport. Mm. För jag kör en liten bensinbil.
Ja.
Och där skulle jag ju kunna antingen ställa den eller...
Jag behöver en bil. Bor du i stan eller?
Jag bor i stan.
Okay.
Mm, men jag tycker att jag behöver en bil och jag ska väl inte skylla på husdjuren igen. Men,
nej.
Men lite skyller jag på dem.
Okay.
Nej, men så det är liksom transporten där. Det är den jag borde byta ut för att nå. För att sen har jag ganska lågt. Mat har jag 1,4. Till exempel boende 0,8. Och där finns inte så mycket mer att göra för mig. Så.
Mm. Ja. Karin, vad hade du när vi började? Vad har du nu? Har det gått ett rätt eller fel håll?
Alltså jag försökte leta vad jag exakt hade när jag började. Men det var under 4 ton, det kommer jag ihåg.
Det har jag också starkt minne av.
Och jag undrar om det var 3,8-3,9.
Du borde gått tillbaka och lyssnat.
Det skulle jag ha borde gjort. Det gjorde jag inte. Jag letade frenetiskt på min elektronik om jag hittar några printscreens. Men jag kommer ihåg att jag var under 4 ton. Och det här är ju sämsta sättet att avsluta en sån här poddserie. 5,9.
Det är sant. Du har alltså blivit sämre?
Jättemycket sämre.
Jaha, vad beror det här på? Har du skaffat hund eller någonting?
Nej. För att nu när jag gjorde det, och jag gjorde inte om det för att få det bättre, så har jag ju alltså bara min transport är 4 ton.
Okay.
Och det betyder alltså att jag har gjort en längre flygresa.
Mm.
Hela 2, för jag kom tillbaka också.
Okay.
Och samtidigt när jag transporterar mig till detta flyg så bytte jag kategori i vad gäller det här antalet resor per färja.
Ah, okay.
Så jag är precis i lägsta ledet men på en som gick väldigt högt upp var det mellan 5 till 15 och nu hade jag det här året gjort 6 stycken. Okay. Inklusive då den här flygresan som tillsammans hamnar i kategorin mellan 5 och 15 timmar.
Mm.
Och det här han gjorde då att det här en resa ökar mitt utsläpp med ungefär 2 ton.
Ja, det är halva din årsbudget på en resa.
Ja.
Var det värt? Det var en skitdålig resa, dåligt väder.
Nej, vädret var jättefint. Vi bodde på ett barnhotell. Det här anvisar ju sig att det är ungefär samma sak som när ett barn börjar dagis. Men med barn från hela Europa.
Oj.
Så ungen var ju sjuk 2 gånger under 2 veckor. Så vi var på hotellrum med mer än halva resan med sjukt barn.
Ja.
Men det var ju mitt straff i det här. Och nya tag nästa år. Det var många fina saker med den här resan också, men inte kan jag väl säga klimatutsläppsmässigt att det var värt det. Men vi åker ju inte på långresor varje år. Nej. Ska jag betona. Så jag får väl helt enkelt försöka tjäna in det till att jag kommer ner till 3 ton nästa år. Men det är svårt. Mm. Men här, alltså jag blev verkligen sådär, jäklars. Mm. Jäklars vad det sköt iväg.
Ja, ja.
Men skyller också på att sannolikt så var det lite lägre, men jag blev lite olyckligt placerad i de olika kategorierna också.
Mm. Det här var ju den största överraskningen, alltså jag vet inte vad, Miracle on Ice kanske, men det här betyder ju att jag har lägst klimatutsläpp av alla i det här rummet. Jag sträcker på mig lite grann. När vi började den här serien, då hade jag 7,5 ton. Vilket var ganska normalt för en gubbe i min ålder. Sådär. Man har sin bil och man håller på. Och så. Jag tog det här testet igen idag. Boende, samma sak. Jag bor precis på samma ställe med precis lika många människor. Så det är fortfarande 0,8. Mat, jag har tyvärr inte lyckats ändra mina matvanor nämnvärt. Det är fortfarande mycket kött och potatis. Så är det när man är gubbe. Jag köper bara det jag behöver fortsättningsvis. Däremot, mina transporter har gått från 4,6 ton till 1,0. Och det beror på, dels så har vi i familjen sålt en av vår bil. Vi gjorde ju det under sommaren, tror jag. Mm. Visst var det så? Det var under den här programserien i alla fall som gjorde att jag insåg att vi måste sälja en bil för att jag ska kunna klara det här målet. Och det gjorde vi. Plus då att jag har hållit mig på Åland. I princip helt uteslutande. Jag har inte varit någonstans på en evighet. Inte sen vi började här.
Vill du hålla dina goda siffror så ska du hålla så här.
Ja, för nu då så ligger jag på exakt 4,0 ton. Så jag klarar mig gränsen så länge jag håller mig här bara då. Och vi fortsätter ha en bil.
Men om jag lite kan avdramatisera mitt antiklimax här, så kan jag ju säga, det var väl till viss grad jag som inspirerade dig att sälja en bil.
Jo, det stämmer faktiskt bra. Ja.
Så, och räknar man ihop våra utsläpp före och efter, så har jag ökat mindre än vad du har minskat.
Ja, så netto så är vi åt rätt håll om vi ser oss som ett team.
Ja.
Okay, ja.
Det vill jag gärna göra nu.
Du åker snålskjuts på mina fina siffror här. Jag ska tillägga att jag inte har någon resa inplanerad heller, förrän jag har ingen resa inplanerad alls överhuvudtaget. Sådär. Kanske åka en sväng med Eckerlinjen fram och tillbaks. Men det är väl inte så mycket utsläpp med det, tänker jag. Nej, lite grann.
Nej. Men nya tag nästa år. Jag tycker att det var inte roligt att göra det här testet.
Så, nej.
Idag. Nej. Idag. Annars hade det alltid varit roligt. Jag har varit så stolt.
Ja. Mm. Nu ska vi inte sluta engagera oss för klimatet bara för att vi slutar podda om det här. Då. Men vad tänker ni framöver? Vad vill ni själva förbättra? Om vi tar det här då med klimatutsläpp, ska ni ta något steg och förbättra någonting? Känner ni sådär? Du sa transporten, Marta. Ska du köpa en elbil eller ska du lägga upp bilen?
Ja.
Alltså vad har du för husdjur? Har du kameler eller något?
Nej, jag har 2 hundar.
Är de jättestora?
Nej. Men när
får de plats i en cykelvagn?
När man har hund som hobby så är man ganska mycket ute och på olika ställen. Ja. I skog och mark och sådär. Men jag har faktiskt en elcykel med vagn.
Och ändå har du en bil?
Så jag har en bil också, jo. Så att jag skulle kunna försöka skärpa till mig och börja använda den här elcykeln så pass mycket att jag inte behöver bilen.
Okay.
Så det kanske skulle bli min förändring då. För jag tror faktiskt inte att jag kan göra så mycket åt något annat. Det är om jag skulle flytta ihop med någon. För att jag bor själv, och det gör ju också att man får ett högre i ett eget hus. Så att det är väl det då.
Ja, du har väl läge här för juldagsfirande på Arken.
Exakt.
Det finns några tagare där. Ja.
Jag tänkte, förutom att jag tänkte resa mindre nästa år. men det
nyss,
är väl
lite... nyss hemkommen från varmare land, lätt att säga sådär.
Ja, precis. Ja. Så tänkte jag i övrigt att jag skulle i år börja cykla lite tidigare på sommaren och avsluta min cykelkarriär för sommaren lite senare. Vi får sätta datum sen när jag vet mera hur vårens väder kommer att utspela sig. Men cykla mera av flera orsaker. Sen tänkte jag att jag ännu mera skulle försöka med det här med att minska min konsumtion. Alltså, den är ganska liten, den här prylkonsumtionen, och mycket second hand. Men som jag nämnde någon tidigare, så jag har en tendens att hamstra sånt som jag behöver till senare. Speciellt till klädväg till min dotter, som jag vet att byter storlek. Och det är liksom... Det beteende ska jag avbryta.
Mm,
det, ja. det behöver inte vänta i min garderob i 2 år på att min dotter växer in i det. Utan någon annan kan använda det, och sen så kommer det faktiskt att finnas saker på Emma just i salu också när hon väl har växt in i en storlek.
Okay.
Så det hamstringsbeteende ska jag borde avbryta. Så det är väl de två grejerna som jag verkligen har funderat på, att det här skulle jag kunna göra rent konkret.
Mm. Ja. Jag känner mig själv att alltså, hålla i de här låga transportutsläppen, men det kommer bli en otrolig utmaning att klara sig på en bil och inte resa. Men jag tänker väl att man gör väl nytta så länge man håller sig på en sån här låg nivå.
Mm.
Även om det kommer kanske bli lite svårt så här på sikt, men jag vet inte. Ingenting är omöjligt. Sen maten, 1,6 ton. Jag borde äta lite klimatsmartare kanske. Det är mycket yoghurt och sånt.
Ja.
Och kött. Lite mer grönt kanske. Mm. Nej, men bra. Då är vi nöjda så då. Om man vill förresten så här engagera sig i hela det här bärkraftsarbetet, hur gör man då, Marta? Du som är riktigt uppe i smören, men så här har bra koll på helheten. Om man är en vanlig människa som, ja, vad man nu är, om man jobbar eller pensionär eller har något företag, hur ska man göra för att ta kontakt om man vill engagera sig? Alltså kan man det?
Ja, men det är klart man kan. Det är ju liksom öppet för alla som vill jobba i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan.
Mm.
Så jag skulle säga att man går in på bärkraft.ax och så kollar man lite vilka som är medaktörer. Och så funderar man på, är det någon av de här som jag vill gå in och jobba tillsammans med.
Mm.
Om man är ett företag eller en organisation, då hör man ju av sig till hållbarhetslotsarna och hör om man kan bli med där.
Måste man vara liksom Viking-line, eller kan man vara så här typ en rörmåkare där man är 3 pers? Eller liksom alla välkomna där?
En rörmåkare som är 3 pers?
Ja, det var en rörmåkarfirma.
Jo, rörmåkare är varmt välkomna, okay, att höra av sig. Du kan vara vi har alla typer av organisationer i många olika sektorer.
Ja.
Det är inte så, vi baserar inte våra beslut på att man får vara med beroende på storlek.
Nej, nej.
Utan det får man vara oavsett. Sen skulle jag ju också vilja passa på att slå ett slag om man är liksom glad privatperson och vill vara med. Martas tips var jättebra, att man kan engagera sig i våra olika medaktörsorganisationer. Men vi har också en nätverksgrupp för medmänniskor och medskapare. Som är alltså vad man dagligdags säger privatpersoner, alltså sådana som gör det utanför sitt arbete eller sin andra organisation. Sådär.
Ja, så alla får vara med, även schizofrena rörmokrar, det är olika personligheter.
Till och med dem och alla andra med.
Ja, vad bra. Ja. Nej, men fint, det var väl ett härligt sätt att avsluta på. Då får vi väl önska alla en god jul då, nya hållbarhetsdag nästa år.
Yes, god jul.
God jul.
Yes, god jul.